Filosofiska rummet fortsätter spana trender inom de politiska ideologierna och nu har turen kommit till socialismen. Med omfördelning av techmiljarder, vänsternationalism och medarbetarinflytande. Det här är Filosofiska rummet om socialismen inför valet. Och i Filosofiska rummet finns filosoferna Folke Tersman och Per Baun och statsvetaren Marcus Furendahl. Välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Tackar. Tack för det.
Och välkomna alla lyssnare. Det här är ju andra delen i vår serie om trender inom de klassiska politiska ideologierna inför valet. Och nu handlar det alltså om socialismen. Hur är läget för socialismen med dess ideal om jämlikhet, medbestämmande och solidaritet? En optimistisk människosyn med klassutjämning och arbete i centrum. Vi har bett er att spana efter idétrender inom socialismen som vi kan se nu inför valet och lyfta fram en tänkare som bär den här idén, och det här ska vi strax höra. Men allra först, hur är läget för socialismen idag i Sverige, Folke? Vad säger du?
Jag tror det finns faktorer nu som kanske är gynnsamma för socialism i den här frihetliga meningen och en sorts mer gemensamhetssyn på samhället för att vi ska bli hållbart och vi ska kunna motstå invasioner från Ryssland och så vidare, och det är viktigt att alla sektorer kan samarbeta och medborgarna känner en samhörighet, och det är ju en tanke som man kan förknippa med socialdemokratin historiskt. Men om man tittar, tycker jag, på de partiernas, vad de vill göra, så då är det ju inte så väldigt tydliga eller skarpa socialistiska förslag som kommer fram där.
Mm. Vad säger du, Per?
Jag tror att vissa av idéer som brukar förknippas med socialismen, som typ jämlikhetstankarna, de kommer nog att stå starka även i framtiden. Jämlikhet är liksom ett sånt värde som människor tenderar att sätta värde på. Alltså det är man jämför sig med andra, man vill motverka allt för stora skillnader i ett samhälle. Man uppfattar skillnader som en form av orättvisa. Det innebär inte alltid att socialistiska partier kan vinna motsvarande framsteg, därför att idéerna om fattas ju även utav andra partier än socialistiska. Det är ingen som egentligen skulle helt avvisa idén om att jämlikhet är ett viktigt politiskt värde. Så att man äger inte frågorna på samma sätt. Men om man talar om de frågor som historiskt sett har utmärkt socialistiska rörelser, så tror jag att de finns med i bilden.
Marcus, du var ju med förra gången när vi pratade om liberalismen, och då rådde det ju enighet om att den har sett bättre dagar konjunkturmässigt. Ser det bättre ut för socialismen?
Jag tycker väl den tuffar på. Jag ser inte samma hot mot socialismen som jag tycker man kan se mot liberalismen. Och sen så kanske det finns en avsaknad av någonting i Sverige som man börjar se lite grann i andra länder, nämligen någon sorts begynnande vänsterpopulism eller sådär, om man tänker på USA ända sedan Bernie Sanders valkampanj och de här olika politikerna som har följt i hans fotspår nu senast, Soran Mamdan i New York, som liksom försöker formulera vänstertankar på ett lättfattligt sätt, väldigt konkret och tydligt, som ska synas i människors plånböcker. Han vill liksom reglera kollektivtrafikens pris, reglera livsmedelspriser och hyresnivåer och så vidare. Så här. Och den typen av mer liksom, ja, publikfriande vänsterpopulism har vi kanske inte riktigt kommit hit där, man skulle kunna gissa att den kanske är på väg.
Mm, vad ser ni när ni liksom tittar utanför Sveriges gränser?
Det ser ganska olika ut i olika länder. Om man tar ett land som Spanien, så har vi ju en vänsterregering med den här San Pedro Sanchez som blev väldigt populär. Och det var väl dels genom sina sociala reformer, men också det där genom att stå upp mot USA och att liksom inte böja sig för de här kraven på att delta i, på något sätt, i kriget mot Iran. Men jag ska också säga att jag tror att många liksom vänsterpolitiker, socialister så att säga, i många länder försöker åstadkomma lite mer av internationell samordning och liksom samarbeta, Lula till exempel i Brasilien, och skapa någon sorts allians mellan de här socialistiska partierna i Europa och globala syd för att bli en sorts kraft politisk.
Och med det kan vi väl gå in på era spaningar, Folke. Du är först ut. Din spaning handlar om hur techbolagen och AI påverkar socialismens idéer.
Ja, det här är en sån där lite spekulativ spaning. Men vi ser ju redan att den här AI-utvecklingen är väldigt snabb. Och vi ser en del av dess konsekvenser, och det här kommer att förstärkas i framtiden. Och det tror jag kan få ganska omvälvande betydelse för socialismen då, till exempel. Dels genom skapandet av de här enorma förmögenheterna, Elon Musk då, och de som ju ger enorm makt. Alltså, det här vet vi inte säkert, men det kan komma att leda till att väldigt många jobb försvinner. Och det här ändrar den politiska spelplanen, inte minst för socialister. Och nu tänker jag på sådana här frihetliga socialdemokratiska socialister. För det är ju främst från lönerna som de dragit in skatt för att finansiera välfärdssystemen. Och det med lönerna, de jobbat med jämlikhet. Alltså de har brytt sig om lönefördelningen, så att säga, inkomstfördelningen. När det gäller kapital och kapitalinkomster har i alla fall de svenska socialdemokraterna hållit sig ifrån det. Men om det nu blir färre som jobbar, var ska skatterna komma ifrån? Och hur går det med jämlikheten? Och här kan man tänka sig flera möjligheter. En är att börja beskatta kapital och kapitalinkomster hårdare. En annan är att försöka sprida ägandet på olika sätt. Och bland annat genom att gynna andra ägandeformer, som exempelvis medarbetarägda företag, kooperativ och sånt. Men en tredje möjlighet, det är att damma av den här idén om medborgarlön. Eller universell basinkomst som det heter, det vill säga inkomst bara för att man är medborgare och utan motprestation. För man fick ju denna frågan om någon tänkare man ville framhålla.
Ja, precis. Vi har bett att ta med en tänkare här.
Och min tänkare, det är filosofen från Belgien, Philippe van Parijs. Och han har länge då förespråkat en sån här medborgarlön. Och det är inte någon ny tanke alls. Den har ju funnits i flera hundra år. Och det är inte bara socialister som varit inne på den. Det är massor av tänkare. Allt från John Stuart Mill till även Milton Friedman. Faktiskt. Men det Van Parijs gör, och som är relevant i sammanhanget, det är att han motiverar den specifikt med värden som passar ihop med socialismen. Bland annat då ett sånt här positivt frihetsbegrepp som går ut på att frihet är inte bara liksom att ingen ska hindra en från att göra något, utan det är också att ha resurser för att faktiskt kunna göra någonting. Vilket man ju får då om man får en medborgarlön. Man får liksom en garanterad inkomst. Man kan skaffa familj, ja, ni förstår. Och här kan även nämnas det så kallade republikanska frihetsbegreppet, som går ut på att man är fri i den mån man inte är dominerad av andra, i den meningen att de kan exploatera en utan att man kan göra något för att hindra det då. Och med en medborgarlön skulle vi vara mindre prisgivna gentemot hänsynslösa arbetsgivare eller kapitalägare då. Idén om medborgarlön, det har ju alltid haft, det funnits också ett stort motstånd, inte minst i Sverige. Man vill inte att folk bara ska gå omkring och lata sig ungefär. Men här kan man tänka sig att AI-utvecklingen faktiskt innebär en öppning. Nämligen genom att det som driver AI-utvecklingen och det som driver dess lönsamhet, det är ju trots allt de här enorma mängderna data från oss. Alla vi som surfar på nätet och lägger upp våra texter och är på Facebook och så vidare. Vi har ju liksom frikostigt delat med oss av det här. Så det finns ett sorts argument här för att de här enorma vinsterna ska spridas mer då.
Mm. Vad säger ni om den här idén då att kunna ta pengar från det som genereras av AI för att sprida ut? Ja. Är det rättvist? Är det bra?
Ja, alltså det är inte nödvändigtvis orättvist i alla fall, så mycket kan man säga, givet alltså de vinster som genereras med den här teknologin. Men när det gäller det praktiska genomförandet så blir det givetvis en fråga om hur andra länder gör. För ska sånt här ha någon chans, då fordrar det nog alltså någon samarbete mellan regeringar som är intresserade av detta. För att annars är det alldeles lätt för företag att flytta från ett land till ett annat. Va? Sen är det också det här när det gäller medborgarlön. Att om man ser till exempel Socialdemokraternas valmanifest från i år, de talar ju om den här klassiska Marx-tes om att av varken efter förmåga, åt varken efter behov. Och de talar ju närmast om att, så att arbetet är lite grann en plikt. Va? Kan du arbeta så ska du arbeta. Så att där är det inte helt lätt heller att göra en omsvängning till tanken att du ska ha en garantilön oberoende av om du arbetar eller inte. Därför det är lite grann, alltså, det är en arbetarrörelse och den har byggt i någon mening på att man identifierar sig med de arbetande grupperna. Och att helt plötsligt då tala om så att säga, någon sorts generell utdelning oberoende av om man upprätthåller rollen som arbetare eller inte. Det kan jag tänka mig att det frestar på. Mm.
Samtidigt så det som Folke kom in på slutet där, det kanske delvis kan svara på det, för det är inte som att vi får pengar från ingenstans, utan det här är nästan enligt det centraliserade en ersättning för någonting som man har bidragit till. Alltså, Van Parijs pratar ju om en rad olika resurser som finns i ekonomin som man skulle kunna kanske beskatta då, som är liksom nedärvd kunskap och teknik från tidigare generationer som ingen nu levande kan sägas vara ansvarig för eller ha rätten till frukten av. Och det som Folke var inne på var ju lite grann att AI är på det sättet. Det är liksom en kulturell, en social teknologi som enbart är möjlig tack vare den enorma informationen och datan som mänskligheten har genererat hittills. Så i så fall så skulle den här medborgarlönen kunna betraktas som en ersättning för att din lilla droppe i det här havet används för att skapa en väldigt värdefull...
Om jag får skjuta in någonting där, om man ska se det som en ersättning för uppgifter som man lämnar ifrån sig, då finns det ju en icke-socialistisk lösning på detta som säger att då ska företagen betala till de enskilda individerna som lämnar det. Det ska inte gå via staten. Det är inte staten som kan plocka in pengar och sen dela ut igen.
Fast den informationen är en del av en allmänning, så man kan betrakta det som inhägnandet av allmänningarna som skedde tidigare under industrialiseringen.
Men det går att
då är det en kollektiv resurs som måste ersättas på kollektiva grunder. Okay.
Jag håller med om det som Marcus säger med allmänning. Men jag håller också med om det som Per säger, att det är klart att det här skulle betyda att Socialdemokraterna då skulle vara tvungna att slå knut på sig själva, för de har ju alltid haft den här idén. Och hela vårt arbetsmarknad kan man säga är uppbyggd på det, och välfärdssystemen och så. Det som krävs då är att man tänker om lite kring vad det är att bidra till samhället. Företag måste verka i ett samhälle. Samhället behövs, och det är många delar där som behövs i samhället, även om det inte regleras av arbetsmarknaden. Och om man har ett så lite vidare begrepp på det som på hur man bidrar, så tror jag att man skulle kunna på ett sätt förena en medborgarlön med det här marxistiska, alltså från var och en efter förmåga och till var och en efter behov. Om vi tittar på andra länder så finns det ju större, ska vi säga, känsla för att det här kan vara en möjlighet. Man har gjort försök i Finland till exempel, och i Holland och på andra håll. Och det som man ser då, det är ju inte att folk bara lägger sig på sofflocket, utan att de sätter upp en gratis bil, cykelverkstad kanske som lagar cyklar gratis, eller träffas och involverar sig i, ska vi säga, idébuna verksamheter eller någonting i den stilen då.
Men tycker ni att de här frågorna syns inför det svenska valet nu? Att man kan se det på något sätt i sakfrågor eller i partiprogram?
Nej, det kan man nog inte säga.
Miljöpartiet har ju haft såna här tankar, men de märkte ju att det inte gick hem, så de var pragmatiska och släppte det. Men det har ju funnits med liksom lite i deras tänkande.
Mm. Men och akademiskt och även liksom i internationellt sett så är det mycket som händer. Men ja, i svensk politik, precis, syns det inte så tydligt. Mm.
Så hur ska man tänka om liksom aktualiteten inför det svenska valet med den här typen av...
Nej, jag tror inte att det här kan bli en sån fråga, men om vi nu talar om på lite sikt alltså, för nu är vi i en situation där saker och ting ser ungefär ut som tidigare, även om vi märker den här stor, liksom, omvälvande utvecklingen. Men så småningom kommer den hinna ifatt oss, och då är det bra att det finns idéer om hur vi ska hantera dem redan nu, så att säga, så att vi inte behöver tänka igenom dem då. Jag tänker att partiideologer, de bör fundera på såna här saker på lite längre sikt, vad som kan fungera.
Mm. Kan komma fler tips nu. Vi ska fortsätta leta strömningar inom socialismen inför valet i filosofiska rummet med filosoferna Folke Tersman och Per Baun och statsvetaren Marcus Furendahl. Det är dags för Marcus spaning som handlar om ekonomisk demokrati och arbetsplatsdemokrati. För ungefär 10 år sedan satte den amerikanska filosofen Elizabeth Anderson ljuset på arbetsgivarnas makt. Även om du lever i en liberal demokrati råder ett annat styre på jobbet. Där är det arbetsgivarens styre som gäller. När arbetet börjar och slutar, vem som ska göra vad, uppförande och klädsel. Och det är bara att lyda, enligt Elizabeth Anderson, som menar att detta är en makt vi inte skulle acceptera hos staten. Ett slags arbetsgivarens diktatur. Marcus, vad är det för trend inom socialismen som du ser, och hur har Elizabeth Anderson bidragit till den?
Det här är ju såklart en fråga som alltid har förekommit på vänsterkanten i politiken. Elizabeth Anderson i den här boken Private Government, hon lyckas ju liksom kanalisera väldigt mycket av det som händer inom akademin på det här området. Hon plockar upp trender och också satt igång trender väldigt mycket. Jag tycker man ser sedan den här boken kom ut.
2017.
Ja, det finns ju ett avsnitt av Filosofiska rummet också om det om man vill lyssna på den. Men det som har hänt sen dess är att många har anslutit sig till den här idéfåran och börjat utforma olika argument för en ökad ekonomisk demokrati eller arbetsplatsdemokrati och olika förslag kanske på hur det där skulle kunna gå till. Och startar man med Elizabeth Andersons intuition att det är väldigt märkligt att vi förväntar oss såklart att vi ska ha lika inflytande över politiska beslut som berör oss. Varför ska vi då inte ha någonting liknande när det gäller de ekonomiska besluten som berör oss? Ja, men då hamnar man ju gärna i den här typen av analys, eller att man förväntar sig kanske någon sån här lösning som skulle kunna råda bot på arbetsplatsens diktatur. Det kan ske på olika sätt. Alltså, vi kan se till att arbetare får större inflytande på jobbet. Vi kan ha liksom medbestämmande lagen i Sverige, Mitbestimmung i Tyskland, och kanske inrätta vad en akademiker nyligen har förespråkat, nämligen en tvåkammarmodell. Vi skapar en ny andra styrelse för företag till exempel, där arbetarna är representerade som har vetorätt över den första styrelsen, så att vi ser till att utan att egentligen ändra någonting i strukturen eller ägandet eller sånt där, så ser vi till att formalisera och förstärka inflytande från arbetarnas sida. Det skulle kunna råda bot på en del av det här. Men så finns det också förslag, och har funnits under lång tid, som handlar om att faktiskt ändra ägandet över företagen. Vi har ju i Sverige löntagarfonderna såklart, som var ett väldigt långtgående förslag som handlade om att genom att gradvis skifta ägandet av storföretag i Sverige, så skiftar man också makten över dem, och sen så kan man på så sätt sakta men säkert socialisera inflytandet eller makten över den ekonomiska sfären.
Och det har påverkat den här diskussionen väldigt.
Alltså med löntagarfonderna är ju speciellt. De gick ju i stöpet och har ju också kanske lagt någon sorts tabu eller ett lock på just den svenska debatten om det här. Men internationellt sett finns det ett väldigt stort intresse egentligen av vad det som hände i Sverige på 70- och 80-talet. Men jag tänkte också på en tredje aspekt av det här nu handlar om att människor har fått upp ögonen för att vi redan har väldigt stort gemensamt kapitalägande. Vi kanske inte behöver inrätta löntagarfonderna, för vi har ju till exempel pensionsfonderna. Eller i vissa länder då, som Norge till exempel, så har vi oljefonden, som är liksom en enorm egentligen makt på den ekonomiska marknaden. Och man skulle kunna, istället för att bara låta de här förvalta pengar, så skulle vi kunna använda dem för att uppnå vissa sociala mål. Och det fångar in den sista aspekten av det här. Anderson fokuserar mycket på att enskilda arbetare på enskilda arbetsplatser inte ska vara kanske då dominerade i den här republikanska bemärkelsen av sin arbetsgivare. Men det finns en annan aspekt av dominans i ekonomin också, så som den är ordnad just nu, säger de här förespråkarna, nämligen att det finns en strukturell dominans från stora kapitalägare och de här stora viktiga företagen när det gäller till exempel investeringsbeslut. Det ser vi varje gång ett stort företag kommer och erbjuder sig bygga ett datacenter någonstans. Man rullar ut röda mattan och accepterar vilka villkor de vill ha för det där nu. Eller när svenskbaserade företag hotar att flytta utomlands. Det här hotet kan vara en bricka i förhandlingarna om vilka villkor de ska verka under. Och det här tycker förespråkarna för ekonomisk demokrati är problematiskt. Och en motkraft till det, ett sätt att demokratisera även investeringsbeslut och komma till bukt med dominansen i den här andra, mer strukturella ekonomiska betydelsen, det skulle vara att anamma den här typen av kollektivt kapitalägande, löntagarfonder eller sådana sovereign wealth funds, eller att använda pensionsfonderna på ett mer uttalat politiskt eller socialt sätt. Ja, men det händer enormt mycket på det här. Det ordnas konferenser, det publiceras artiklar om det. Oklart om det har plockats upp inom svensk politik, det vill du såklart veta också, men det kanske ni andra har synpunkter på.
Ett sätt att realisera det är genom den kooperativa rörelsen, att vi har liksom medarbetare, egna företag. Och det finns ju ganska lite av det i Sverige. Det finns i omsorgssektorn, men inte så mycket på andra håll. I andra länder finns det ju väldigt mycket mer, inte minst i ett land som USA till exempel. Och en del av de där företagen är jättestora och jätteframgångsrika. Mondragon i Spanien till exempel. Men här tror jag att det finns en en spärr i Sverige, därför att återigen, vår politik, vår ekonomi, vår arbetsmarknad är uppbyggd kring att vi har företagen, aktiebolagen, och så har vi fackföreningarna, och det är de som ska, så att säga, komma fram till vad som ska gälla. Och det finns liksom inget rum för de här brandformerna. Det är ingen som har ett stort intresse för det i Sverige. Så därför har vi inte sett att den trenden liksom har lyft. Och dessutom så tror jag, som Marcus säger, att den här löntagarfonds, ja, vad man ska nu kalla det, det har ju också lagt viss sordin på stämningen kring ekonomisk demokrati. Men att vi nu ser kreativitet och diskussion på den akademiska nivån som kanske kan sippra ner till politiken så småningom.
Ja, alltså, jag tycker också att man har underskattat kooperation eller kooperativ som en intressant form av förändrat ägande i företagsvärlden. Men om man är ute efter att förändra ägandeförhållanden med tanke på den enskilda arbetarens frihet och möjlighet att kontrollera sin situation, då är det absolut bästa det är ju att ha en situation där den enskilda arbetaren faktiskt också är delägare. Folke nämnde Mondragon, som är alltså ett stort baskiskt kooperativ, ett nätverk egentligen av 100 olika kooperativ med ungefär 80 000 anställda. Allt som allt. Och det finns alltså i flera länder utanför Spanien idag. Va? Riktigt stort. Va? Och grundas alltså 1956 under Franco-diktaturen. Och utav arbetare själva. Alltså då inte vägledda av någon socialistisk idé, utan det var mer en katolsk typ av jämlikhetslära. Liksom, alltså katolska kyrkan låg bakom, de katolska präster var involverade från första början. Och de har alltså då en egen bank som ingår i det här kooperativet också. Så de finansieras i sina egna satsningar. Så att om ett företag är på väg att falla sönder så kan de gå in med stödåtgärder. Eller så kan de utbilda då de anställda till att få jobb i någon annan del i den kooperativa verksamheten. Så de tar alltså inte några statliga bidrag eller något i den stilen. Och det är ju överlägset jämfört med det man har diskuterat annars. Alltså till exempel löntagarfonderna, det var ju fackfonder, va? Det var ju inte den enskilda arbetaren, utan det var ju fackföreningarna som skulle styra detta. Och fackföreningarna i sin tur har en oerhört stark koppling till Socialdemokratiska partiet, vilket innebär som att du har ingen chans att komma upp i styrelsen för en sån här facklig fond om du inte också är med i partiet. Va? Så var det på 70-talet, och det är inte mycket förändrat sedan dess. Där har man egentligen en form av statssocialism i mjukare form. Va? Ett snäpp från alltså då öststatsmodellen där staten går in och styr det hela. Och det är inte alltså att befria den enskilda arbetaren, det är bara att introducera en annan typ av förtryck. Medan kooperativ, det har du alltså de enskilda anställda som faktiskt också arbetar och äger och tar riskerna, va, med detta.
Allt hänger ju på liksom hur beslutsprocesserna liksom går till då. Det gäller även där med löntagarfonderna. Per pratade om facket här uppe. Men om vi tänker oss ett fack som är väldigt demokratiskt och där liksom medlemmarna, som kanske är väldigt många, ändå kan kanalisera sina önskningar, sina målsättningar på ett... Då har vi ju en ökad grad av demokrati. Och det är likadant med kooperativen. De kan ju se väldigt olika ut. Jag är själv väldigt förtjust i Mondragon, måste jag säga, för jag har varit där och varit i en sån här fabrik, och då vid någon tidpunkt varje dag så har man ett litet möte och alla arbetare på golvet samlas för att diskutera gemensamma saker. Så att bara att det är ett kooperativ räcker kanske inte för att graden av demokrati ska vara väldigt hög, men utan det beror väldigt mycket på hur man, så att säga, organiserar arbetet och hur man får in individernas åsikter och så.
Är det här någonting som syns i svensk politik idag inför valet?
Jag läste Vänsterpartiets program. De tar ju upp att de vill använda pensionsfondernas ägande för att styra mot hållbarhet och ordning och reda på arbetsmarknaden, vad nu det innebär. Samtidigt är det ju, man startar på en ganska låg nivå, och det är mycket som har hänt sedan 70-talet och när den här fondfrågan var som allra störst. Jag tror att man kanske måste uppfinna de här nya sätten och liksom ta in lite synpunkter från alla möjliga håll och börja utveckla olika former av ägande och också se till att det finns den här typen av liksom demokratisk anda i samhället på något sätt för att det här ska fungera. Det är möjligtvis det sista då, som man skulle kunna säga om arbetsplatsdemokrati, att det finns en förhoppning också att om vi blir mer demokratiska på arbetet och vänjer oss vid att ha inflytande för sånt som berör oss, då kanske också stärker den demokratiska andan i hela samhället, kanske stärker även den politiska demokratin. Det finns ju vissa förhoppningar om det också. Mm.
Sen kanske man ändå ska notera en liten kritisk aspekt i marginalen om det här med alltså den demokratiska medvetenheten, den demokratiska deltagandet som ökar med hjälp av ekonomisk demokrati. Det finns ju också rätt många anställda som inte vill bli indragna i möten. Alltså uppskattas inte alltid liksom som en välfärdshöjande insats. Som man säger.
Jag måste få skjuta in här en anekdot från Oscar Wilde. Han sa så här: socialismen är en fantastisk idé, men det kommer inte gå för den tar alldeles för många kvällar i anspråk. Man vill göra någonting annat.
Vi fortsätter ändå jakten på nya strömningar inom socialismen med sikte på höstens val här i Filosofiska rummet med filosoferna Folke Tersman och Per Baun och statsvetaren Marcus Furendahl. Och nu ska vi höra vad som har fastnat i Pers sökarljus, nämligen nationalism. Nationalismen är grunden för välfärdsstaten och kan skapa en viktig samhällsgemenskap. Det menar Yael Tamir som är israelisk filosof och före detta politiker för Arbetarpartiet i Israel. Hon målar upp en nationalism som är inkluderande, demokratisk och som följer liberala principer. Yael Tamir anser att nationalismen är en kraft som vänstern bör anamma i en tid när globaliseringen har gjort många människor besvikna och fått dem att söka sig högre ut. Per, du har ju då valt Yael Tamir. På vilket sätt står hon för en strömning inom socialismen som du ser just nu i svensk politik?
Ja, om man studerar valplattformarna inför höstens val hos Socialdemokraterna och vänstern så kan man ju notera ett visst anslag av folkhemsnationalism. Socialdemokraterna inleder till och med sin valplattform med formuleringen "Vi älskar Sverige". Om man ser till förra valets plattformar, då menar man mer att Sverige var bra därför att Sverige stod för jämlikhet. Va? Men nu är Sverige bra, punkt. Liksom då, va? Alltså, utgångspunkten är liksom då, va? Detta förträffliga land som vi älskar. Va? Det är inte bara liksom att vi vill jobba för det, utan vi älskar Sverige. Man har också en formulering som att försvara den svenska demokratin och vårt sätt att leva. Hade man skrivit det här för 10-15 år sedan så hade man blivit brunsmetad. Man hade blivit beskylld för blod und Boden, alltså att man hade imiterat alltså 30-talets Tyskland liksom, att tala liksom, om vårt sätt att leva och sånt. Va? Idag så är det rumsrent, alltså situationen är annorlunda. Och det handlar givetvis om omvärldsläget, det är en faktor. Alltså att vi har krig i vår närmiljö, liksom, sånt tenderar i alla partier att skapa liksom, då, en större fokusering kring det nationella. Va? Men det handlar givetvis också om, i socialdemokratins fall, om hur man i någon mening är märkt av det faktum att i förra valet så var Sverigedemokraterna det näst största arbetarpartiet, alltså, om man tar vad arbetarväljare. Och man kan liksom inte låta den här frågan om det nationella och intresset och engagemanget för det nationella bara säga pass eller lämna walk over på det, utan man måste gå in i detta. Men även inom vänstern, man talar om Sverige väldigt ofta, alltså i sitt utkast till valplattform från förra året. Vi vill att Sverige håller ihop, skriver man. Vi vill bygga Sverige starkt. Man önskar en regering som står på folkets sida. Alltså inte arbetarklassens sida, utan folkets sida. Va? Så där finns alltså då en sorts, åtminstone med läpparnas bekännelse till ett ökat engagemang liksom för det nationella. Varför är detta intressant? Ja, det är intressant därför att socialismen traditionellt, ursprungsmässigt, är ju en internationell, övernationell rörelse. Arbetarklassens rörelse. Arbetar i alla länder förenade. Man har en kampsång som heter Internationalen och så vidare. Men man har tagit stryk vid ett antal tillfällen som ofta handlat om kriser. Första världskriget, arbetarklassen blev nationaliserad. De gick ut för sina respektive länder och slogs. Det var en stor besvikelse för alltså de socialister som den gången hoppades på att arbetarsolidariteten skulle stå över den nationella solidariteten. Inför andra världskriget samma sak, alltså att man märker att det är det nationella som räknas när hotet är utifrån. Och nu har vi också en sån här situation. Plus att man är medveten om givetvis att det finns en nationell populism så att säga, i många länder. Och vänstern är också populistisk. Den måste också i någon mening liksom förhålla sig till vad människor faktiskt går och säger och åt vilket håll rörelserna går. Även om man ofta liksom har en del negativt att säga om populism, men populism är också en oavvislig aspekt av demokrati. Alltså att man i någon mening, demokrati är folkvälde, liksom, då måste man i någon mening orientera sig till detta. Sen har alla partier sina gränser. Man har vissa principer. Men Sverige har ju också en tradition av folkhemsnationalism. Alltså Per Albin Hansson förde in alltså, de svenska fanorna tillsammans med röda fanorna i första majtågen. Och man etablerade sin storhet som parti, alltså när man kunde komma upp till 50% av rösterna som man gjorde 1968. Det är ju delvis därför att man i någon mening identifieras med landet. Alltså Socialdemokraterna var defaultlösningen om man skulle leta efter vad är det, vem är det som står för Sveriges intressen. Och det är lite det man vill komma tillbaka till. Va? Man har kanske inte längre förhoppningar om att bli ett 50%-parti, men man vill väldigt gärna kanske bli ett 40%-parti.
Folk, jag vet att du har en liknande iakttagelse.
Ja, jag tror på det här. Och det som Per säger så har det ju funnits i den svenska socialdemokratin. Det finns ju det här folkhemsidealet. Och där kan man liksom andas morgonluft nu just genom det här yttre hotet och krig och så vidare. Och ta chansen att formulera en annan typ av nationalism än den sverigedemokratiska. Det vill säga en inkluderande just som form som är ute efter samarbete mellan grupperna. Nu måste vi hålla ihop och sådana saker. Samtidigt kan jag inte låta bli att liksom småle lite för att alltså socialism handlar ju lite om en stark stat liksom, som vi ska bidra till och som ska ordna välfärd och sånt där. Och alltid när det blir vissa typer av kriser, då verkar den idén vara en väldigt bra idé. Och jag tänker först på till exempel där med klimatfrågan. Då tänkte man nu kommer socialismen tillbaka med full kraft, för den kommer inte lösas utan att stater agerar på ett liksom kraftfullt sätt. Det var likadant när covid-epidemin slog till. Då var det återigen en sorts nu får vi en sorts uppåtvind för socialismen. Och nu är det den här grejen. Och jag kan väl inte säga att de här tidigare varianterna av det här har haft så väldigt stor betydelse ändå. Men vi får väl se hur det blir med det här. Men jag tror väl i och för sig att det kan vara en viktig förändring att vi kan få en nationalism som är attraktiv för väljare, som är annorlunda än den sverigedemokratiska, som ju, där är det ju mer inbyggt med att det ska vara konflikter mellan vi och dem och så vidare, och det tror jag stöter bort många väljare. Så det här kan vara en viktig sak för socialdemokratin och vänstern.
Marcus, vad säger du om idén att använda nationalism som en samhällsbyggande kraft?
Jag förstår vad folk upp här är inne på här också. Samtidigt tycker jag det är svårt att avgöra vad som är en skillnad i retorik eller en förändring i retorik och vad som skulle kunna vara en förändring i ideologi då, som jag ska försöka analysera. Det är ju omöjligt att skilja åt, tycker jag. Och vad skulle det innebära att man byggde in nationalismen i socialismen? Det förstår jag inte riktigt. Liksom. Däremot så kan jag se att man plockar upp det här pratet. Man kanske omformulerar krav som tidigare formulerades i klasstermer eller så, internationella termer, till de här mer termerna av svenskhet och Sverige så där, som Per ringer in. Men då, jag vet inte om det är strategiskt smart, för jag menar, man slåss ju fortfarande på motståndarens planhalva på något sätt. Det finns ju hela tiden ett annat parti som inte behöver ens kanta, jag tänker på Sverigedemokraterna. De kan ju också vara folkhemsnostalgiska eller folkhemschauvinistiska till och med, och liksom också försöka mobilisera väljare med den här typen av retorik.
Nej, jag tror inte tanken är att liksom bygga in det i socialismen, men om man ser att liksom, om man ser socialismen som just jämlikhetssträvande, och det ska ske genom att vi liksom har en stark gemensam sektor och sådana saker, så kan man ju försöka förverkliga det bäst man kan, och då kanske man börjar lokalt och så tror man att det här kan bidra.
Kommunism i ett land istället för en världsrevolution.
Ja, istället för en världsrevolution. Och länge tänkte man på Sverige som ett sorts socialdemokratiskt experiment. Vi gör det här, visar upp den svenska modellen, och det kan då få ringar på vattnet. Så att, men ideologin är ju som du säger, Marcus, det är inte liksom nationalistiska, inte en del av ideologin, utan det blir mer ett sorts medel eller en strategi för att förverkliga de här idealen.
På det här med socialdemokratins historia. Ernst Wigforss, som ju var, kan man säga, både partideolog och finansminister under 30-40-talen, han hade ju den här idén om provisoriska utopier. Man ska inte så säga liksom se det marxistiska arvet som någonting som är hugget i sten, utan man måste laga efter läge. Men i detta ligger också att man kan se att okej, man har kanske liksom ett ideal, en förhoppning, en utopi om att hela världen ska röra sig i riktning mot det klasslösa samhället. Men hur ska man gå tillväga? Ja, man börjar med det man faktiskt har kontroll över. Är man nu liksom ett regeringsparti och man har liksom möjligheten att forma politiken i ett land, ja, då sitter man ju inte och väntar på världsrevolutionen, om man så säger, utan då gör man någonting av det man har. Liksom då, va? Och det är ju en rimlig politisk utgångspunkt. Va? Och så sen det här som vi var inne på också, lite grann här med alltså att ens dagordning inte sällan bestäms utav vad andra gör. Va? Så det kan mycket väl vara så liksom att Sverigedemokraternas existens liksom då, va, sätter både ramar och riktmärke liksom för Socialdemokraternas retorik åtminstone. Men det är ju inget unikt, därför så har det ju varit åt andra hållet tidigare. Alltså Socialdemokraterna etablerade till exempel välfärdsstaten på en oerhört säker grund. Det är ju inget annat parti, inget borgerligt parti som har velat avskaffa välfärdsstaten. Liksom då, va? Utan det handlar mer om hur man ska finansiera den och hur omfattande den ska vara. Men där planterade man en idé som andra fick rätta sig efter. Liksom då, va? Så det här är ju den praktiska politiken. Alltså man lånar, man snor från varandra och ibland så måste man anpassa sig till den karta som andra har ritat upp. Det är så politiken är.
Finns det några risker med att använda nationalism som en samhällsbyggande kraft? Jag menar, Jael Tamir som du ju lyft upp som tänkare här, Per. Jag menar, hon gjorde ju en distinktion förstås och skilde det här då från en skadlig, mer exkluderande nationalism som hon...
Ja, alltså det är klart att det är ingen ofarlig gäst man tar i båten när man väljer att spela med det nationalistiska kortet. För att det kan tas över av de som är väsentligt mer extrema och mer exkluderande snarare än inkluderande. Hon talar ju om det här, the slippery slope, den slippriga slänten. Alltså att det börjar liksom som någon sorts anständig typ av nationell gemenskap baserad på solidaritet mellan medborgare. Och det kan rasa ner i något som mer förknippas med fascism och rasism. Och exkludering av olika slag. Va? Men hon sa, den typen av problem har vi alltid. Va? Globalismen har också en slippery slope. Alltså att man kan landa liksom i raserade samhällen där individer förklarar sig bäst de kan, där ingen bryr sig om någon. Där det finns å ena sidan bara lösa individer och å andra sidan någon sorts överstatliga organisationer som inte känner något speciellt ansvar för de här individerna. Så hon tänker sig som att nationen är ett sätt att fördela ansvar och engagemang. I nationen så känner människor i kraft av sin delaktighet ett ömsesidigt ansvar för varandra som ingen annan människa utanför deras nation någonsin kommer att känna. Som inte FN, som inte EU, som inte någon annan överstatlig organisation någonsin kommer att känna för dem. Vi har en anledning att bry oss om vad som händer i vårt eget samhälle. Och det är grunden, alltså något positivt. Därför att alla typer av gemenskaper som ska förvalta någon typ av solidaritet och en demokrati som ska fungera bygger på någon sorts ömsesidig känsla av rättighet och skyldigheter.
Och om man har ett ideal av en sorts global socialism eller global demokrati till exempel, så kommer den ändå alltid att innehålla någon sorts princip om att alla beslut måste inte tas på den absolut högsta nivån, utan där tas beslut, helst demokratiskt då, som angår oss alla oavsett vilken nation vi tillhör, medan beslut som framförallt drabbar eller påverkar de som bor inom ett land, de besluten ska fattas demokratiskt av de som bor i det landet och ner till kommuner och ännu mindre enheter, så att det finns en sorts nivåer på den här demokratin liksom.
Då lämnar vi era spaningar och går över till partierna i svensk politik. Vilka riksdagspartier är mest socialistiska idag och hur visar det sig, Marcus?
Jag tror att Vänsterpartiet är det mest socialistiska partiet idag. Kanske eventuellt också det enda socialistiska partiet idag. Socialdemokraterna är ju... De skriver att de är demokratiska socialister, va? Men exakt hur det där visar sig i politiken är kanske inte lika tydligt som Vänsterpartiets socialism ändå skiner igenom i såna här saker som partiprogrammet. Man vill använda pensionsfonderna till social makt, man vill beskatta miljardärerna, man vill förändra förutsättningarna på arbetsmarknaden. Så där tycker jag att de här idéerna ändå dyker upp på ett ganska tydligt sätt.
Vad säger Folke?
Ja, jag håller med. Socialdemokratin är ju en ganska stor heterogen kyrka och det finns ju strömningar där som är mer inne på socialistiska idéer. Om man tittar på vad de vill göra nu inför det här valet, så det är ju små tecken kanske på att man vill gå i den här riktningen, att ja, man vill beskatta kapitalinkomster högre till exempel, men det är lite ändringar i marginalen kan man säga, men jag tror att det finns grupper, de här reformisterna till exempel, som vill gå längre, men de har ju inte så jättestort inflytande, och det har väl att göra med det här att man vill vinna valet till varje pris, och man tror väl att Vänsterpartiet är ett sorts sänke. Man vill nog kanske inte bilda regering som förutsätter deras stöd helst, utan då söker man sig i vanlig ordning som det varit de senaste decennierna åt höger. Den liksom grupp inom socialdemokratin som har riktigt inflytande över partiets politik, där ser man ju ganska få tecken på socialism.
Mm. Jag räknar nog in både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till socialisterna. Men som sagt, socialismen är en bred kyrka, och där den inkluderar allt från mild form av omfördelningspolitik i syfte att skapa ett jämlikare samhälle till, alltså i andra sidan, ett övertagande av produktionsmedlen, som det brukade heta för, alltså förstatligande av banker och sånt. Även Vänsterpartiet är alltså idag ett mycket mer pragmatiskt parti än vad de har varit. Den nuvarande partiledaren Nooshi Dadgostar, hon skrev ju redan, alltså långt innan hon blev partiledare, i en artikel i Aftonbladet 2014. Och där säger hon, jag citerar: "Teorierna har inget egenvärde. Att samla så många människor som möjligt bakom en idé är fundamentalt för att genomföra och trygga en samhällsförändring." Slutcitat. Teorin har inget egenvärde.
Innebär det att du tolkar det som att de lämnar ideologin? Att de blir mer pragmatiska?
De är inte beredda att förlora ett val på ideologin.
Det kanske för oss över på framtiden för socialismen i Sverige. Vad ser ni för utveckling? Vad avgör vilken plats den får framöver i svensk politik och för den delen också i världen, Marcus?
Jag tror att den kan växa sig starkare, men det är lite som vi har varit inne på i samtalet. Man tror hela tiden att det kommer någon ny trend som socialismen kan haka i och därmed växa. Vi får väl se om det är så nu, men det är ekonomisk osäkerhet. Det är kanske större fokus på materiella frågor och hur människor har det. Det är den här begynnande vänsterpopulismen som syns på olika ställen, och det är idéer som folk var inne på också. Det är ökande ojämlikhet som måste hanteras på något sätt, och där har vi det här förslaget om miljardärsskatt till exempel, som har ganska stort internationellt svung nu och som har liksom plockats upp av Vänsterpartiet också. Som, ja, de släppte ju kravet på en ny fastighetsskatt, men de har kvar kravet på en ny miljardärsskatt eftersom de tyckte det var mer politiskt genomförbart.
Jag tror också att socialismen har en framtid. Vad som avgör om den kan vara ljus, det tror jag en sak faktiskt är den här internationella samordningen. Om socialistiska partier kan forma en sorts politisk rörelse, så kan det få stor betydelse. Men sen framför allt att om det nu uppstår de här stora problemen med ojämlikhet och att det påverkar också våra politiska system så att makten förskjuts till de här väldigt kapitalstarka företagen, och man kan se det, att det undergräver demokratin och så vidare, då tror jag att många kommer känna sig väldigt oroade. Och om då socialismen har ett svar på det, på det problemet, då kan det vara någonting som gynnar socialismen. Alltså det folk vill när de röstar på ett parti, tror jag, är att det här partiet eller den här grupperingen faktiskt ska kunna lösa deras problem. Så socialismen måste kunna göra sannolikt att de har lösningar. Det är det som krävs för att de ska få ett uppsving och stanna kvar.
Jo då, socialismen kommer att finnas med oss på gott och ont under överskådlig framtid. Det tror jag inte är någon tvekan om det. Och hur livskraftig den kommer att bli, det tror jag delvis handlar om vilka misstag deras motståndare gör. Därför att vi lever i en tid då väldigt mycket blir en form av antipolitik. Alltså att man är mot någonting snarare att man är för någonting. Och folk var inne på det tidigare med Spanien. Liksom så att regeringen Sanchez får en viss popularitet av att de står upp mot USA. Den populariteten har han ju inte i Katalonien, där han ses som företrädare liksom för den spanska centralmakten till exempel. Va? Alltså att olika typer av populism lever på varandra också. Vänsterpopulismen lever i någon mening på en kontrast mot högerpopulismen, men populism är det lika fullt. Så att andras misstag är inte en oväsentlig del i frågan om framtiden.
Dags då att lämna framtiden och ta oss tillbaka till nuet och sätta punkt för filosofiska rummet om trender inom socialismen inför valet. Tack för att ni kom hit.
Tack så mycket.
Tack.
Och spanade. Ni har hört Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, Marcus Furendahl som är docent i statsvetenskap och forskare vid Stockholms universitet, båda också vid Institutet för framtidsstudier, och Per Baun som är professor emeritus i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet. Madeleine Liljedahl var producent, Cecilia Strömberg Wallin heter jag. Det här var som sagt andra delen i en serie. Första avsnittet om liberalismen hittar du i appen Sveriges Radio. Om 2 veckor kommer sista avsnittet om trender inom konservatismen med bäring på valet. Tack för att du lyssnade. Vi hörs då. Ha det fint.